Snack avsnitt 644. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Trevligt att ha er här. Jag kommer inte på vad jag ska säga, så jag måste säga någonting.
Nej. Vi är världens mest liksom, så här, förberedda och professionella podd.
Alltid förberedd. Sen är det alltid lika svårt att börja. Så är det ju.
Jag är alltid redo.
Vi har inte pratat på en vecka, så då blir det ju så. Att man liksom bara säger, oh shit.
Vi pratade ju faktiskt i fredags. Minus Oliver.
Ja, precis. Jag kanske är jättenervös för att Oliver är här.
Ja, det förstår jag i och för sig. Man liksom, vet aldrig vad han ska hitta
man
på.
Man ser de där tindrande ögonen. Det väl svarvade skägget. Det är liksom svårt.
Jag gillar dig, Jimmy.
Jag är både oduschad och orakad och ser helt vild ut.
Du ser ut som en finländare helt enkelt.
Ja, galen. Var kniven i högsta hugg.
Ja, du ser ut som en mintu personifierad.
Exakt.
Lägger massa björkris i vårt badrum.
Mm, exakt. Det är någon fake bastu där inne. Men eftersom Douglas inte är här idag så kommer vi inte fortsätta med det vi gjorde förra veckan. Så att ni som sitter och väntar med spänning, ni får vänta lite till helt enkelt.
Ni som sitter och kokar över att han snackade skit om Shadow of the Colossus.
Det är väl bara du, Adam, va?
Nej. Vi fick ju faktiskt en kommentar som tyckte att både Horizon och Assassin's Creed på en sån lista kräver bättring. Men jag tänkte att vi får ta upp det nästa vecka när Douglas är här, så han får försvara sig.
Ja, men det är väldigt så här, ska man säga... Nej, jag tänker inte ens säga vad jag tänkte där, skitsamma.
Man får tycka om det man vill tycka om.
Så. Jag blev förvånad över några av hans svar, får jag säga.
Så, det är jätteroligt att man har en blandad uppsättning av svar som inte alla tycker samma.
Ja, precis.
Det alla hade varit bra om alla hade tyckt som jag.
Oh, nej.
Så är det ju.
Vem hade varit bättre om alla tyckte som jag?
Vi kan ju inte tvinga Douglas att ha rätt, men han får tycka som han vill.
Ja.
Jag lyssnade faktiskt på en annan podd där de pratade liksom om det här med typ recensioner och sånt. Att, liksom att folk är ganska liksom försiktiga med att liksom om du recenserar någonting, att du är försiktig och kritiserar någon annan som också recenserar någonting. Men liksom, han var ju mer inne på typ så här, han bara, alltså du får ju tycka vad du vill. Men om jag sätter till exempel en 7 i betyg på någonting och någon annan sätter en 9 på betyg på någonting, så tycker jag personligen att den personen har fel. Och det är okej. Okay. Liksom. Så jag tyckte det var en ganska härlig liksom inställning ändå. Liksom ja, okej, men du har fel.
Är inte det underförstått?
Men det är okej. Jo, men folk är så försiktiga. Liksom.
Jag tycker att du har fel, men vem fan är jag? Ingen. Varför skulle någon liksom lyssna på vad jag tycker är fel och rätt?
Säger han som recenserar spel.
Nej, men det är så att om vi sitter och diskuterar någonting och jag tycker det är bättre än vad du tycker, Oliver, så tycker jag ändå att du har fel, trots att du tycker att det är inte
ja, men det. Ja, men det är men klart. Det är okej. Som sagt, det är ju underförstått. Det är inte någon vilken revelation att han som tycker att ett spel är värt 7 och tycker att någon som tycker det är 9.
Det är inte så folk när de sen pratar varandra diskuterar, utan man trippar väldigt mycket runt på tå. Och så blir det inga liksom roliga diskussioner utav det, för att man liksom så här
det,
är försiktig.
Det var det här, du får tycka vad du vill. Oh.
Precis. Mm. Så det var liksom lite det man var inne på, snarare än liksom att så här att ja, vi tycker inte lika, men liksom också att säga bara att jag tycker att du har fel. Jag tyckte det var lite kul.
Mm.
Jag tycker väl ändå att det är bättre att man håller god ton än att man kastar skit på varandra.
Ja, men man behöver, det handlar inte om att man kastar skit på varandra, utan man kan fortfarande hålla god ton och ändå tycka att du har fel.
Mm.
Ja, så om jag... det är vårt liv här hemma varje dag.
Om jag sätter 9 på ett spel och Jimmy sätter 7 på ett spel.
Mm.
Och Jimmy... Eller om jag frågar Jimmy då, bara, ja, men förklara för mig varför du tycker att jag har fel. Då ja, absolut. Men liksom, kom inte här och typ spy ut dina skitåsikter på mig, liksom
oannonserat.
Nej,
ja.
Nej men jag tror att det är...
oannonserat, oombett vad jag ska
nej,
säga.
Men det är det jag tror att folk är lite försiktiga det här med liksom att... För att det är lite mer diskussion kring spel också, det här med att åh nej, den här publikationen satte ett lägre betyg. Den har liksom att det är helt outrageous typ.
Mm.
Det blir sådana stora kontraster. Istället för att man liksom säger okej, men hur ska vi hantera det?
Så jag tror att väldigt många recensenter också är ganska så rädda för kontrovers. Jag tror att det nog faktiskt finns en hel del som inte vågar sticka ut heller i sina åsikter.
Det finns två typer av recensenter. De som är rädda för kontrovers och de som badar i det.
Ja, det, så finns det.
Det är som bara, åh, clickbait, yes!
Men sen är det, alltså, det är också svårt att veta exakt vad någon annan recensent tycker innan embargot har gått ut, om man sitter med ett embargo.
Nej, klart.
Nu är det ju lite annorlunda, alltså, folk pratar ju med varandra liksom, men så att, och speciellt kanske liksom sådana som känner varandra i USA liksom, att de sitter säkert liksom tar hjälp av varandra också när de recenserar, eller typ man ska köra co-op eller vad som helst. Det är inte som att du sitter på en redaktion där alla sitter med spelet och ni kan hjälpa varandra, utan det, samtal förs ju. Men liksom ta här i Sverige till exempel, så det är liksom inte som att när vi på Loading recenserar spel så sitter vi med massa andra i Sverige som också recenserar spelet och sen så frågar man. Utan det blir ju att man sitter väldigt mycket själv. Som när du pratar om Alien Isolation, Oliver, liksom att du satte ett ganska högt betyg och sen första recensionen du ser när embargot har gått till IGN som gav det lågt och bara såhär, oj!
Ja, precis. Och jag bara, shit. Det var liksom det där typexemplet på när jag var rädd för att mina, liksom så här, mina fanboy-briller satt lite för hårt. Och så kollade jag upp IGN, bara 5,8 är betyg. Jag bara, helvete, men sen som sagt, alltså, jag såg ju också sen att jag var inte så jävla off liksom. Man kan inte gå och ändra heller liksom.
Så är det inte. Nej, det är
alla
inte tanken,
andra satt 5
liksom.
Och 6 och 7, och då måste jag liksom, nej, men det, alltså, det är lite, jag kan tycka att det är typ lite skönt ibland när man märker att okej, men mitt betyg ligger liksom i linje med vad liksom de flesta säger. Sen så finns det alltid liksom, kan man säga, outliers. Mm. Och vissa gånger så är det liksom att jag, för att det jobbigaste är, det är bara siffran det hänger på. Jag har aldrig varit liksom nojig över, ska någon del av min text, liksom själva kärnan i den här recensionen, kommer den anses vara liksom helt fel eller off? Det är bara siffran jag tänker på. Och jag tycker att, för att jag tycker det är så jävla svårt att sätta liksom en så här arbitrary siffra i slutet på recensionen. Hade jag fått bestämma så hade jag liksom bara skitit det helt och hållet. Ja, men det är det enda. Folk stirrar sig blinda på de här siffrorna. Liksom, alla kollar siffran. Väldigt få läser texten. Så att det är siffran man kommer liksom bli bedömd på. Och sen finns det liksom gånger då jag känner jättestarkt. Okej, men det här är en jättetydlig 8. Som när Horizon kom och jag satte 8 på det. Jag bara, det är ett liksom jättebra betyg. Det är inte högre än så. Liksom. Det här är inte någon sorts, för mig, genre defining liksom, eller så här massiv upgrade på vad som har kommit före. Det är ett mycket bra spel. Och jag fick massa skit för att det var för lågt från folk som inte har spelat det, såklart. Och det är så det är. Men i det fallet kände jag, jag bryr mig inte för att jag vet att jag har rätt.
Jag hade varit sugen på att gå tillbaka och bara sänka betyget och ge sätta en 7 bara för att folk hade gnällt.
Nej, det förtjänar sin 8. Och jag tycker att det ska vara stolt över sin 8. Det är inte världens lättaste att göra ett spel som är värt en 8. Liksom.
Jag tror Fantasy Critic har förstört sifferbetyg lite grann för mig. För att när jag ser en 8 numera i den kontexten så känner jag att det här var ju lågt. Det här var inte ett tillräckligt bra val. Och det är ju det som blir så himla bizarrt. För 8 av 10 är egentligen jättebra. Det är liksom 4 av 5.
80% egentligen. Om vi säger liksom, om vi säger att du får liksom en cancer och de säger att men du har 80% chans att överleva. Jag bara, men jag tar dem åt sen. Eller typ, vi säger att du går till Las Vegas och de bara, du har 80% chans att vinna ifall du tar svart. Det är rätt.
Väldigt tvära kast i jämförelserna, men jag köper det.
Jag kommer aldrig låta dig åka till Vegas, Oliver. Hur du gamblar eller tar chanser i spel, nej.
Jag är livrädd för gambling. Jag hade inte ens velat gambla en 100. Jag är för Nej.
Men alltså det märker man ju typ också i Finlandsfärgen eller någonting sånt. Och du vet att man kör de här typ, alltså man stoppar in något mynt i någon jävla maskin och sen så typ ska, så kan man liksom vinna pengar. Att liksom, ju mer du vinner, ju lättare att spela bort det du vinner också. Mm. Alltså det går fort.
Det finns en anledning till att de här kasinorna existerar.
Ja, absolut. Så är det. Det är liksom så att man bara säger, om jag vann lite. Sen bara, men då kan jag ju försöka vinna mer, du vet.
Jag
har aldrig gjort något riktigt heller.
Nej, det är väldigt väl uppbackat av liksom psykologi, mänsklig psykologi, liksom hur de här kasinorna tjänar pengar.
Även om man inte tjänar faktiska pengar så märks det ju liksom att det finns vissa signaler som sänds till hjärnan när det går bra för en i till exempel ett spel. Jag hängde ju en hel del på arkadhall till exempel i Italien förr, när vi var där om somrarna. Och då var det väldigt lätt att bli fast i såna här coin pushers för att man ville ha fler, nu heter det inte mynt, vad heter de här små räckarna som man stoppar i?
Tokens, något slag.
Ja. Ja, men precis. Och bara för att vinna fler, för att man skulle kunna spela mer och för att man liksom skulle kunna liksom då spela fler gånger på en coin pusher för att kunna få fler, så att man skulle kunna spela ännu fler gånger. Alltså det blir ju en ganska så bizarr spiral där. Jag som barn tjänar ju liksom inte faktiska pengar, men det har ju liksom ett värde i att jag faktiskt kan spela.
Mm. Jag har turen att jag inte har ett väldigt, jag har inte en hemskt liksom beroende
polett.
Personlighet. Ja, polett. Jag blir snabbt uttråkad. Så typ 2-3 steg innan jag blir beroende så liksom bara, jag gör något annat.
Men jag tror ju de typ reglerna som finns i Fancy Critic, det här med att liksom du får pluspoäng över 70 poäng.
Mm.
Är liksom så här, hade det funkat på någon, hade liksom samma upplägg funkat på ett annat medium med recensioner? För jag tänker att när det kommer till filmrecensioner till exempel så är det ju mycket mer spridda skurar.
Mm.
För jag antar ju att man liksom, de som har gjort Fancy Critic, att de liksom bestämmer då att liksom 70, att de måste ju räkna ut på något basvärde vad som känns rimligt att få pluspoäng.
Mm.
Mm. Men du hade ju också kunnat göra så att allt över 5 är plus, allt under 5 är minus, till exempel. Men nu är det inte så vanligt att spel får 5 eller lägre, utan det vanligaste är att det ligger någonstans mellan 6 och 9, egentligen.
Har ni sett okej, om vi ignorerar Alien Isolation, men vilken recension har ni sett ute på The Webs eller liknande som ni bara, det här är så off att jag inte fattar hur de kom fram till det?
Level hade en session av Trials Evolution och gav det 4 av 10, har jag för mig.
Åh, helvete!
Där det var typ, många av banorna är det svårt att se liksom, för att det händer så mycket på dem, så att det är liksom, det är typ den finkänslighet som fanns i Trials HD finns inte i Trials Evolution. Samtidigt som man höjde upp Limbo-banan, vilket var en av de värsta banorna i det spelet. Så att det liksom blev så här att jag tycker inte att texten som den beskrivs liksom stämmer riktigt överens med det låga betyget. Men det var liksom, det var verkligen så här, wow.
Jag vet inte vilken värld Trials Evolution är värd 4 av 10.
Alltså det är om man verkligen inte gillar den typen av spel. Alltså det är ju verkligen så att jag tycker verkligen inte om utmaningen. Jag tycker inte om hur cykeln känns. Jag tycker inte om utmaningen. Jag tycker inte om att jag är tidspressad. Då kan man tycka att det är dåligt spel.
Alltså jag är en sån som lätt hade kunnat ge Trials Evolution 4 av 10. Men det är för att jag blir bara förargad av de spelen.
Nej, men det är ju så att liksom man inte gillar liksom det som läggs fram för en, såklart. Det är liksom...
Ja.
Men
som jag sagt, skulle... Jag skulle recensera så här, inte, vaginalkräm. Det här är inte för mig, men det är värdelöst.
Nej, men,
det är ingenting.
Jag tänkte med, jag tror en bättre jämförelse om du hade gjort recenserat ett faktiskt bra RPG med riktig RPG-mechanics. Då hade du nu bara, det här jävla skit! Och fan, en clumbered.
Men sen så är det inte riktigt så liksom att hur spel liksom media växt fram, att man fastnar lite här, typ att om en rätt person ska recensera rätt spel, egentligen borde ju vem som helst kunna recensera vilket spel som helst.
När jag recenserade Gran Turismo Sport så var min vinkel i recensionen liksom okej, jag är ganska casual när det gäller racing och sims och sånt. Så, men hur väl fungerar det här spelet utifrån mitt perspektiv som en casual? Ja.
Och det är det enda man kan skriva som. Du kan ju bara skriva utifrån ditt perspektiv. Liksom. Och gillar du inte det du spelar, så varför ska du sätta ett bra betyg?
Ja, det gäller bara
att man... Är det, absolut.
Det gäller att man är hyfsat tydlig i sin tes eller inledning i recensionen. Liksom utifrån vad bedömer jag det här?
För jag hade ju inte till exempel kunnat gå in och recensera Street Fighter 7 ur ett så här Ivo-perspektiv.
Nej.
Det är liksom så här, jag klarar knappt av tutorialen liksom i Killer Instinct. Det är fightingspel, liksom inte min grej. Men jag hade ju förmodligen, alltså om hade jag recenserat Street Fighter 6 till exempel, då hade ju varit en så här, okej, men du har ett system här som gör kombos lättare, vilket gör att jag tycker att det är roligare liksom. Och i det synvinkeln så tycker jag att det är ett bra spel.
När jag försöker komma på liksom en recension som jag tyckte var mest weird och off av alla, det är antingen EGMs EGM, deras recension av Aliens Colonial Marines, när de gav 90 i betyg.
Oj, det spel som knappt funkade.
Exakt, och jag bara, hur alternativt No Man's Sky, svenska IGN, som gav 9,9 med minuset ganska trasigt.
Ja.
Jag bara, what?
Inga kommentarer. Men det var inte jag.
Nej.
Däremot så skrev jag på IGN Sverige vid den tidpunkten, vill jag bara påpeka. Det gjorde nog Douglas också. Vi var där samtidigt.
Mm. Jag kan bara komma på recensioner som är skrivna av folk vi typ känner / är bekanta med. Jag vill inte ta upp dem.
Nej, men det förstår jag. Jag personligen läser kanske inte så jättemycket recensioner så... I alla fall inte i sin helhet, utan det kanske är att man ser lite siffror som flyger förbi. Och något jag reagerade på ganska så nyligen, just på grund av att jag ibland går in och kollar på individuella spel i Fantasy Critic. Då var det ju när Saros fick 6 av 10 av Giant Bomb. Det gjorde mig överraskad.
Mm.
Men jag vet inte om det är liksom en så extrem åsikt direkt. Däremot är det ändå ett spel som har 8,7 betyg.
Jo, det är ju definitivt en outlier.
Ja, men precis. Det sticker ut, men inget extremt ändå.
Det är ingen 4, liksom. 6
ett
är...
Ett spel som...
Jag skulle sätta en 7 på Servos, och 6 är bara ett steg ner, liksom.
Alltså, Deadly Premonition var ju ett sånt spel som hade spridda skruvar på sina recensioner. Så det var ju allt från 10 liksom, till typ 2 och 3. Och där kan du också argumentera för att liksom, alla de betygen, så att, ja, jag kan absolut se det.
Mm.
Jag kan absolut se hur du kan ge det här spelet ett så lågt betyg. Jag kan absolut se det varför du kan ge det ett så högt betyg.
Mm.
Det beror helt enkelt på vilka delar kommer du inte tycka om, och vilka delar kan du leva med, och vilka delar tycker du är så pass bra att du liksom vill höja upp.
Ja, och eller om man ens kan leva med konceptet good-bad.
Ja, precis. För Deadly Premonition är typ ett av de bästa dåliga spelen jag har spelat. Liksom att det mekaniskt är det verkligen skit, men allt runt omkring är bara så här, oh my god, vad är det här för spel?
Mm.
Nej, men så utanför kontexten Fantasy Critic, som liksom ett väldigt roligt koncept och som vi ju har verkligen gått in för de senaste åren, så känner jag att sifferbetyg är väldigt svårtuggat. Jag kan köpa att jag personligen till exempel har skrivit en recension och att jag har tyckt något vid en viss tidpunkt. Jag kan kanske relatera det till något i mitt eget liv, att man liksom har känt på ett visst sätt eller vad det nu kan vara för någonting, eller det kan vara att man har haft en ovana inom en viss genre, vad det nu kan vara för någonting. Men det är svårare att förklara bort en siffra i sitt eget huvud för att det blir så himla abstrakt. Jag vet liksom bara, jag ger recensioner på Letterboxd, liksom i min egen app, eller sätter en siffra på en film. Då kan jag liksom känna bara dagar efter, bara, det känns inte rätt. Mm. Ibland så går jag liksom in och ändrar i efterhand. Och sen så förmodligen så skulle jag ändra det tillbaka en annan dag. Mm. Det är så himla klurigt det där. För vad betyder en siffra i relation till en känsla?
Mm.
Det är väldigt oklart.
Men det är samma sak när vi liksom sitter och diskuterar så här, vilket spel tycker du är bäst? Om man bara säger, idag är det här spelet. Mm. Imorgon så kanske jag tänker på ett annat spel. För att ett, vi också spelar så himla många olika spel att det är jättesvårt att bara hålla reda på alla. Och sen så är det också så här att idag tycker jag att det här är bäst. Och sen så tänker man liksom några varv till och så men fan, det här är också riktigt bra. Det skulle också kunna vara bäst.
Mm. Men det är lite därför, liksom... ursäkta Jimmy.
Nej, säg det Oliver.
Det är lite därför som du kom in på Letterboxd där, liksom, att jag låtsas som att det inte existerar halvstjärnor och jag kör bara helstjärnor. För att det ger mig mer utrymme till att liksom... För att jag hade kunnat känna liksom att ja, men det är en 3,5 stjärnor idag och sen dagen efter känna att ja, det var nog en 3 eller en 4. Och om jag bara skiter i halvstjärnorna så är det betydligt liksom, mindre chans att jag känner annorlunda.
Ja, det är liksom bara, den var okej. Okay. Ja, den var bra. Den var jättebra. Liksom, enkelt.
Ja, men precis.
Och sen är det liksom,
jag kan sätta typ en 2 stjärnor på någonting och bara, ja, men alltså jag hatar inte den här filmen. Det var bara liksom inget särskilt. Och sen så när man tänker på 2 stjärnor i 10 skalan, jag satte just 4 av 10 på den här filmen. Det är väldigt skillnad tycker jag liksom på 2 stjärnor och 4 av 10, även om det egentligen är samma sak, men det är bara typ hur man känner för de här olika sifferbetygen.
Ja, alltså jag behöver ju den där halva, den hjälper ju mig mentalt väldigt mycket, för det känns ju liksom som att jag ännu mer vill förklara mig när stegen blir större. På Goodreads till exempel, då är det ju bara 1, 2, 3, 4, 5. Man kan inte sätta några halva stjärnor. Där har jag ju flera gånger känt bara så här, jag måste skriva en kommentar så här 3,5 eller så, bara för att det ska bli tydligare. Tyckte jag att den här var medioker eller tycker jag att den lutar mer mot bra? Alltså, jag vet inte. Men det är det som gör liksom stjärnor eller siffror så himla frustrerande på ett sätt. Liksom, för det kan säga väldigt mycket i en viss kontext, men det kräver egentligen så mycket mer förklaring i relation till vad man kan ge utifrån att man bara liksom ser den här ganska abstrakta bilden.
Ja,
men sen också med halvstjärnor är det som är fördelen där till exempel mot skillnad att du har en 10-skala, det är det att när du sätter en halvstjärna så bara, det är inte riktigt 3, men det är på väg till en 4. Medan om det är en 10-skala så kan du inte säga så att det här är en 5, eller du sätter en 6 för att det inte är en 5 men det är på väg till en 7. Utan det är liksom, då är det ju 6. Så jag tror att liksom den distinktionen på en halvstjärna eller liksom ett fullskaligt siffra är liksom, i alla fall i mitt huvud, skillnad. Hur jag hade tänkt kring skalan.
Och det är som, det är typ nyckelordet där, i mitt huvud. För vi alla precis, ser på de här liksom... recensionsskalorna på olika sätt. Liksom.
Exakt.
Typ som, det här vanliga typ att, ja men ett spel, ja men en 10 exempelvis. Det betyder att för många att ja, men det är ett perfekt spel. Det, bara, det finns inget dåligt med det här
spelet. Alltså jag kommer ihåg att jag bråkade med folk i kommentarsfälten på GR. Där liksom bara, det är inte perfekt. Bara,
nej,
det,
men precis,
det handlar inte om att det är perfekt. Det finns ingenting som är perfekt.
Och så finns det vissa, bara, jag hade aldrig kunnat sätta en 10 på någonting. Då bara, men då har du inte en 10-skala, du har en 9-skala.
Du har en 9, exakt.
Det, för alltså, kan inget få 10, då är liksom, om det är omöjligt, då är skalan fel.
Jag har en 10-skala, men jag är extremt snål med den.
Jag också.
Jag är snålare med 1 än 10.
Jag har gett fler 1 än 10 i skriftliga recensioner.
Aldrig gett en 1. Jag tror inte ens, jag vet inte ens om jag har spelat en 1, ärligt talat.
Jag har.
Ja.
Kan du gissa vad det är?
Amy antar jag. Jag har inte spelat Amy. Eller okej, okay, jag har faktiskt spelat Big Rigs Over the Road Racing och det är väl en 1 antar jag. Det är så ett spel som inte ens försöker göra någonting.
Nej.
Men sen tänkte jag väl liksom typ det här med 3 stjärnor och 4 stjärnor bla bla bla. Det är också så jävla olika. För om jag ser typ att den nya Scary Movie filmen, om den får typ den fick en 3, så jag bara men då kanske det är någonting att ha. Men om en så här en Nolan eller Christopher Nolan-film kommer ut och det är en 3, så är det bara det är så jävla skillnad på liksom vilken typ av produkt man recenserar. Som om Dune 3 kommer ut i höst och jag sätter en 3 på den, så är det en besvikelse. Men jag har satt massa trio på filmer på Letterboxd som är bara, åh, jag rekommenderar den här filmen. Det är bra skit. Så att, ja, det är så jävla olika.
Det handlar ju om kontexten väldigt mycket.
Ja, och
det är väldigt skönt att vara på loading i alla fall i det avseendet och inte behöva ge några betyg utan bara sin åsikt.
Du behöver precis, du behöver bara sätta ord på hur du känner, vilket det är ju inte lätt det heller, men då slipper du i alla fall den hela godtyckliga sista rosetten på det som man vet att alla bara kommer stirra sig blind på.
Och det värsta blir ju sen när folk börjar jämföra spelbetyg med varandra. Alltså liksom så här typ att det här spelet fick så här och det här spelet fick så här. Och man var okej, men då är det svårt.
Ja, och det är hur man ser att folk pratar om IGN som en liksom stor enhet. Mm. Att om IGN satte detta på detta och sen satte de detta på detta och det är liksom två helt olika människor som kanske inte ens har träffat varandra.
Ja, liksom. Nej, men sen kan det också vara, även om det har varit samma recensent som satte de betygen, det kan ju vara helt, alltså det kan ju vara så att de delarna som finns i spelet som fick ett jättehögt betyg, de kanske limmar bättre med varandra, medan det här spelet hade vissa skavanker som gjorde att det inte känns lika komplett till exempel. Så det är jättesvårt där.
Eller så gav det andra företaget en högre summa.
Ja, precis. Men en känd svensk recension är ju Victor Sjöströms recension av Super Smash Bros. Melee som fick 6 av 10.
Ja.
Och sen fick han recensera Brawl efter det som också fick 6 av 10.
Wow. Ja, det är nästan ännu... Okej, okay, ja. Du gillade inte Melee.
Men det är inte... Alltså, 6 är fortfarande... Alltså, jag tror på Superplay-skala så är 6 en bra...
Ja, visst. Ja, och jag kan acceptera det liksom att...
Så
att
vi kan inte säga här att en sexa är att han inte gillade Melee, för uppenbarligen så gjorde han ju det. Han gillade bara inte lika mycket som många andra.
Du gillar inte lika mycket som alla andra. Eller ja, som de flesta. Och då, nu har man ju så facit i hand, liksom, du är ett av de mest kända, liksom, fortfarande spelade liksom spelen från den tiden.
Jag hade kunnat ge Smash lågt betyg. Jag är inte bra på det.
Jo, fast det säger ju egentligen ingenting. Även fast många spelade så betyder inte det att det borde förtjäna ett högre betyg av det. För i så fall skulle typ Avatar vara den bästa filmen någonsin.
Bästa spelet någonsin.
Nej, men alltså liksom... Melee har fortfarande en kulturell betydelse.
Ja,
och
absolut.
Det har inte Avatar. Alltså... Eller...
Nej, precis. Men liksom, det är ju också två helt olika saker. Liksom att Melees kulturella värde är annorlunda mot vad det faktiskt fick i betyg när det släpptes.
Men Victor Sjöström, när han satt och recenserade det här, han visste inte att jag kommer spela typ ett av de mest älskade GameCube-spelen någonsin.
Absolut. Och sen var det en uppföljare då på Smash 64 som var väl, liksom, var väl en kul idé, men det var sisådär. Liksom, egentligen. Då.
Det som verkligen förvånar mig då är liksom att men Brawl får samma, att det är liksom i hans ögon liksom men det är typ samma sak.
Det är det som är så himla svårt med siffror, för han kan ju fortfarande tycka att Melee är bättre, men att han tycker att siffran är densamma. Det är också det som kan störa till det i mitt huvud lite granna när jag till exempel sätter betyg i Letterboxd eller Goodreads eller vad nu kan vara. Är det här bättre än det här? Ja, då kanske det borde få högre betyg. Eller ska det ha samma betyg? Men hur signalerar jag att den här saken är bättre än den här saken? Alltså, det är ju också sådana grejer att man ofta ställer saker mot varandra.
Det finns inget betygssystem som ger utrymme för det. Så det finns ingen idé att ens tänka på det sättet. Liksom, jag satt och gjorde så här, jag rangordnade. Man kan göra listor på Letterboxd. Så jag rangordnade alla Nolans filmer.
Jag också.
Och det
är stöntigt. Sluta genast.
Jag tror att liksom topp 4 var alla 5 stjärnor på min lista. Och de flesta var 4 och sen var det de sista typ 3 som var 3 eller något sånt där. Men jag kan ändå rangordna en 4 högre än en annan 4. Liksom. För jag tycker jag är inte så liksom noga med att...
Vet du vad vi behöver?
Ja, men vadå?
En 1000-skala. Bort med 100-skalan, en 1000-skala. Det kan bli hur specifika som helst.
Oh my fucking god. Nej, tänk dig diskussionen då. Varför är det här 867 och inte 868?
Ja.
Så kom och förklara dig, ditt svin.
Mm. Men det tycker jag med 100 poäng eller så här decimalskala.
Ja, men det är så här, man ser liksom. Det gamla IGN-betyg, så här 9,8 av 10. Eller så här typ... 7,6. Man var så här, okej, men vad är... Och det har ju många recensenter på IGN sagt också. Det är jättesvårt. Liksom, Vad, liksom, vad är den liksom...
Det är helt obegripligt.
Vad är 7,5 mot 7,6?
Det... Min första recension på IGN var jag i Alien Isolation. Jag kommer ihåg, jag tror jag har 8,1 och i efterhand var, vad fan var 0,1 där egentligen? Vad var det som fick det över?
Du råkade slinta på tangentbordet.
Ja. tänk då, förr i tiden när man var tvungen att sätta enskilda betyg på olika kategorier. Som
grafik, ljudkontroll.
Alltså tänk på att sätta betyg på kontroll idag när allt kontrolleras exakt likadant. För att vi har liksom, nu finns det en blueprint på hur spel kontrolleras.
Ja, och sen så har du då sån här...
Jag hade gett Campaign Evolved lågt bara för att de har sprint.
Nej, men, och sen så hade det varit då folk som sitter då och bråkar. Varför fick det här Call of Duty 8 i kontroll medan förra året fick 9? Och det spelas på exakt samma sätt. Så det är liksom fy, vilket minfält.
Man kunde dolphin-diva då.
Ja, men exakt. Men apropå Halo Campaign of Old så har det ju varit en diskussion kring det spelet och betyg också. För att ettan ligger på typ 90-någonting i Metacritic, exempel typ 97 kanske. Det är för väldigt högt. Medans remaken då ligger på typ 80-någonting, alltså låga 80. 83. Och då är det så här bara, vilket misslyckande att remaken inte ligger lika högt som första spelet som revolutionerade hela genren på konsol. Mm. Liksom att ens liksom lägga den förväntningen på en remake. Alltså, så här. Det hade inte varit omöjligt att göra ett Halo, en remake av ett Halo-spel som får höga betyg. Snudd men då hade på. Man inte kunnat... Alltså snudd på mig. Det hade inte varit omöjligt.
Nej.
Men då hade man... Då hade det inte varit... Alltså man hade inte kunnat göra den remaken man gjorde då. Till exempel.
Nej, men alltså... Men jag ska inte säga att... Du sa att det hade inte varit omöjligt att göra en Halo-remake som får höga betyg. Och det är sant. Det jag tänkte i huvudet var att det är snudd på omöjligt att göra en remake av första Halo som uppnår samma höga betyg absolut. Som första. Liksom. Och,
alltså då hade du typ behövt hitta på ett nytt sätt att spela FPS som ingen någonsin hade gjort. Och bara, alla bara såhär, varför har vi inte spelat så här tidigare?
Du hade verkligen behövt göra ett helt nytt spel som känns som en trogen remake. Ja. Alltså, du hade behövt göra Resident Evil 2-remaken för Halo liksom. Alltså, och jag vet inte hur möjligt det är egentligen.
Alltså, förutom kanske typ Resident Evil 1-remaken, finns det någon remake som har fått högre betyg än originalet? Liksom rakt av. Av ett klassiskt och ett omtyckt spel.
Det måste ju finnas. Jag kommer att titta på. Nu tar vi fram henne då. Silent Hill kan vi räkna bort. Det lär inte ha fått högre. Dead Space kanske?
Men det är också svårt att veta med de riktigt gamla spelen med tanke på att alltså recensionerna precis. Från den tiden existerar inte. Det är folk som har recenserat i efterhand.
Ja.
Så att det är svårt att veta. En sak som skulle vara ganska intressant nu ju, det är ju när Ocarina of Time-remaken kommer ut.
Ja, och det kommer inte det få blir... lika höga som med originalet. Det är väl typ det högst ratade på Metacritic.
Ja, men hur nära kommer det komma? Och det beror ju helt på hur... För att är det exakt samma spel igen, då har jag inga liksom, då kan inte jag tänka mig liksom att det får liksom de höga betygen. Liksom.
Nej.
Men skulle de göra någonting helt mindblowing, då tror jag liksom att... För att
kommer de inte.
De flesta Zelda efter det ligger ju och nosar liksom uppe på toppen. Liksom. Breath of the Wild var inte ännu ett till Zelda, utan det var någonting nytt som också, liksom också ligger rated som ett av de högsta spelen.
Nej, men när man ser liksom senare spel, oavsett om det är bara vanliga uppföljare eller reboots eller bara andliga reboots, så de som verkligen kommer högt är de som verkligen har alltså, rört om i grytan och lyckats. Så det finns ju massor av exempel på spelserier där de har rört om i grytan och det inte har blivit någonting. Typ som Splinter Cell Conviction var liksom, jag kommer ihåg, det var ju tänkt, spelet vi fick var inte spelet de först visade upp, det var ju mycket mer ambitiöst, men de liksom lyckades inte ro det i hamn och så blev det någon sorts halvdan grej och liksom, det var ju typ början på slutet för den serien känner jag.
Ja, du tyckte om uppföljaren?
Ja, det gjorde jag.
Det är din favoritspel? Men,
nej. Men man får kolla på typ ett God of War exempelvis. Liksom där man verkligen bara river ut grunden för hela kåken och bygger om det helt och hållet och hoppas på att det här kommer kännas tillräckligt God of War i slutändan när vi är färdiga med det för att passa in i den stor, liksom, övergripande serien. Samtidigt som att det är liksom ett helt annorlunda spel från det förra spelet. Och jag tror liksom Halo har inte fått det. Och jag vet inte om det någonsin kommer få det.
Alltså de hade chansen med Infinite att faktiskt röra om i grytan på riktigt. Och så gjorde de liksom som alla andra open world-spel och inte lyckades riktigt.
Om jag tror också att liksom, just bara hur Halo spelas är så heligt för Halo. Liksom att om man rör för mycket i grytan så kommer det inte kännas som Halo längre.
Nej, men så hade du kunnat säga egentligen. Men alltså, det, är samma,
det hade jag kunnat säga om God of War också, givetvis.
Precis, jag tror liksom det är lite, vad sätter man ambitionerna någonstans och sen känner man liksom, kan man ro det i hamn? Det är det. Kan man ro det i hamn? Det, jag tror det är det som är svårt, för jag tror att det Infinite vi fick spela sen, jag tror att från början såg det säkert annorlunda ut. Vad tanken var liksom, att öppna världen och hur man skulle kunna göra. Liksom.
Det finns djur liksom, såhär, och skit.
Ja, och sen blir det liksom bara så att ja, det är ett open world-spel som inte riktigt lyckas ta tillvara det som gör Halo jättebra och inte gör någonting nytt riktigt heller.
Mm.
Vilket jag ändå skulle säga det största problemet är.
Jag ska bara säga, Dead Space och Dead Space Remaken på Metacritic har exakt samma snitt, 89.
Ja,
ja,
cool.
Det är dåligt.
då har man fan lyckats alltså.
Ja, det... Dead Space Remaken var jättebra.
Ja.
Men samtidigt så känner jag så här, Halo Campaign Evolved, hade det haft multiplayer, hade det liksom varit det kompletta Halo-paketet, då tror jag också att det hade kunnat ligga högre. Alltså liksom för att då hade det liksom
ja, men,
så här...
Ja, men inte dramatiskt,
nej,
känner jag.
Jag tror inte att det hade liksom gått långt över 90, men det hade kanske kunnat varit höga 80 istället för det. Liksom så att okej, men vi fick det här multiplayer, det känns jättebra och allt sånt. Och liksom det känns verkligen som liksom att we're back, typ. Nu är ju Campaign Evolved liksom enbart kampanjen. Något omgjort då, men otroligt troget originalet. Alltså liksom, för vi har ju diskuterat det här, vad gör man med Halo? Hur, jag vet att du, Adam, du vill liksom ha samma spel igen.
Jag behöver inte ha exakt samma spel, men jag tycker att de grundläggande reglerna kan vara samma sak. Sen finns det ju brister som inte har med till exempel hur snabbt man springer med originalet att göra. Utan det är mera liksom, they ran out of time och du satte banorna baklänge som Devil May Cry 4 typ.
Ja, ja men för det får jag ge det att sprint och det där som vi har diskuterat med igår var det riktigt hetskt i våran gruppchatt här. Över sprint i Halo. Men jag skulle säga, sprint hade ju inte varit liksom på topp 10-listan över grejer jag känner hade behövt göras om jag var liksom director för det här spelet. Utan det första jag tänker är alltså bandesign. Och det är också en sån här jätteknepig grej för typ en bana som typ Two Betrayals eller Two Betrayals, för att det är andra gången man spelar en bana fast nu är det baklänges.
Mm.
Och de har ju givetvis liksom lagt in men nu är Flood och skit med. Men den och typ Library och Guilty Spark, de är alltså riktigt, alltså det är som att svära i kyrkan, men alltså liksom hälften av banorna i det spelet är fan inget vidare liksom. Nej, alltså det spelet är så jävla roligt. För
det
att
är helt
det är så roligt att spela.
Ja, det är de här 30 seconds of fun som håller det uppe. Det är inte den andra halvan av bandesignen.
Nej.
Nej. Det, jag har ju spelat det. Och klarat ut det. Och det är
har de
ju,
gjort alltså, något åt det där?
De har ändrat Library.
Det har en library helt, alltså library känns ungefär som en ny bana.
Mm.
Så att den är liksom helt omgjord. Sen om den är så mycket bättre, det vet jag inte. Liksom att det är liksom, du springer fortfarande i library, liksom, du kommer liksom inte ifrån det. Men den liksom, du får göra lite mer grejer, det är inte exakt samma liksom våning på våning på våning. Nej. Utan det är liksom, de låter det öppna lite så här ljusbroar och de låter det liksom gå typ mer i så här
istället
typ.
För att man liksom tar sig upp på identiska våningar så tar man sig ner och det är annorlunda ju längre ner man går om jag förstår det rätt.
Ja, men det är liksom, det är ingen fantastisk bana på alls liksom. Det är liksom
men man har i alla fall typ gjort det bare minimum för att liksom slipa slipa
alltså
hörnerna
de gjorde egentligen det som man borde ha gjort i Anniversary redan då. Liksom att den banan borde ha gjorts om. Liksom. För att om det är någon bana som är bespottad i Halo så är det ju den. Liksom.
Mm.
Men även om näst kommer, alltså det kändes inte alls lika tungt att springa igenom de sista banorna i det spelet heller. Så de har liksom gjort små tweaks genom alla de liksom, senare banorna.
Warthog Run ska vara helt annorlunda i princip.
Ja, den är också lite omgjord, men jag skulle inte säga att den är helt, helt
omgjord. Nej, men alltså de har ju gjort den så att den är mer makes physical sense i förhållande till skeppet.
Ja, ja precis. Den, liksom, den ser annorlunda ut och så.
Förlåt Jimmy, fortsätt.
Nej, jag ändrade Warthoggen också så att man kan gasa och bromsa på LT och RT.
Psykopaten. Men de har liksom...
Nej, psykopaten är den som kom på att man ska köra med bilen med en jävla sticka. Det är psykopatvarning om
något.
Det
är så, det
jag vet att det var så. Det har varit fel sedan 2001. De rättade till det om man vill. Dock, tyngdpunkten på bilen ligger fel så att det går inte att köra det med fucking LT och RT. Det känns helt weird. Så jag har bytt tillbaka till stickan. Men det är fortfarande fel.
Jag har aldrig haft något problem med hur fordon körs i de spelen.
Ja, men det är man så här. Okej, behöver du använda LT och RT till någonting när du sitter och kör bilen? Nej, varför inte bara göra det som en jävla bil då?
Jo, i tvåan, man tutar och sladdar.
Ja, helt värdelöst.
Till typ...
Så att, men i alla fall, bilen körs bättre med stickan bara för att tyngdpunkten i den ligger. Det känns som en leksaksbil. Men så de har gjort flera ändringar. Även i början av spelet, även om det är väldigt, väldigt, väldigt likt, så har de typ... Om jag tror på när man kommer ner till Halo-ringen till exempel, så bara, det känns som att de har lagt till extra vågor av fiender. Och det är ju också liksom på den nivån det ligger på när man tweakat. Det är så att det kommer lite mer fiender.
De använder ju AI:n från Halo Reach. Och Halo Reach generellt sett var ju designat för fler fiender än original Halo. Så det makes sense.
Mm. Men det är också så här typ att när man sitter och ska rädda de här marines, så man säger, okej, men alltså, nu har ni bara hållit kvar mig på samma ställe längre. Det, liksom, ja. Det ger mig inte att liksom sitta kvar här några extra minuter. Liksom, utan det är bara att låt mig bara springa vidare.
Så du det kan lite springa weird, vidare. Du får ingen bil då bara.
Nej, men, precis. Och sen tror jag typ så här, i slutet på första fladdbanan så typ ska man liksom, man väntar på E-Rack så får man hålla sig där längre och skjuta vågor av fiender. Kan du tänka dig?
Okej, okay, så de har inte gjort att det var så mer originalet än vad jag trodde baserat på vad jag har sett tidigare. Liksom,
ja.
När de visade Silent Cartographer så är det bara, ja men det här är exakt samma bana. Och jag tycker inte att det är inte en bana som jag tycker de hade behövt förändra. Liksom, för jag tycker att det är typ den bästa banan.
Det är typ exakt samma bana. Mm. De har tagit bort hindret för Warthoggen, så den kan man nu köra till de första huntersen man möter. Den som man kunde fuska sig över. Jag tycker också att de har slängt in fler hunters överlag. Jag tycker att det kommer mycket mer hunters än vad jag minns att ettan hade. Det är liksom bara så att man bara, nu är det liksom sjätte paret hunters här ganska tätt in på varandra. Jag får med att de inte alls var lika vanliga.
Mm.
Så det har gjorts en del. Och sen har du de här tre nya uppdragen. Som,
de ser
som
fram emot
Sergeant att Johnson, så, ja, hold your horses säger jag bara. Det är så här. Det är kul att se lite andra miljöer också, men typ stora delar av banorna känns bara som så här, okej, men vi sprang igenom typ de här korridorerna i huvudkampanjen också. Och sen mynnar det ofta ut i liksom en stor liksom batalj, då, så ganska stort liksom område som är gjord för att du ska vara flera att spela. Så att när man är själv så är det bara jävligt mycket fiender.
Finns det battle rifles och SMGs och sånt i den vanliga, alltså originalkampanjen nu?
Jag hittade ingen battle rifle i vanliga kampanjen, men SMG hittade jag.
SMG och needle rifle.
Needle rifle var väldigt sällsynt, men jag hittade någon som också i huvudkampanjen. Sen så när man har låst, när man hittar tre skulls.
Mm.
När man hittar tre skulls, då kommer du låsa upp en remix playlist som liksom blandar lite skulls och såna här grejer, så att du liksom öppnar upp för att göra fler förändringar då.
Jag vet vart alla tre skulls på första banan är, så att jag direkt kan ta dem.
Ja, vad bra. Jag hittade en skall genom min liksom genomspelning. Jag tror att de har bytt platser på terminalerna. Du var inte riktigt där, kom ihåg. Men samtidigt, det är typ så här. Det börjar bli sedan 12 år sedan jag senast liksom letade skulls i Halo 1. Så att jag är liksom lite ringrostig i vart de är någonstans. Men jag hittade en som jag liksom... Jag tror att det borde vara någonting här uppe, och så hittade jag en. Terminalen ligger lite på andra ställen också, det vet jag. För att vissa kommer jag ju bara så tydligt ihåg att här ska det finnas en terminal. Men i de här tre extra campaign missions, där finns det liksom full arsenal av allt möjligt. Liksom. Mm. Där jag springer runt med needle rifles, det är brutes som dyker upp och sådär. Men det är ju, alltså Halo är ju väldigt roligt. Och det är ju fortfarande väldigt roligt. Jag tror en av de bästa grejerna man lyckas med kampanjen är att det ser mer ut så som jag kan tänka mig att ettan var tänkt att se ut om det hade gjorts på bättre hårdvara.
Mm.
Det är liksom, det är mycket mörkare än de här liksom lila och liksom så här jätteljusa Anniversary Edition var. Och jag hade ingenting emot Anniversary Edition, såg ut att jag bryr mig helt enkelt inte riktigt mycket. Men Campaign Evolved ser väldigt, väldigt bra ut. Alltså fladdbanorna är verkligen groteskt snygga med liksom alla de här typ pulserande jävla tumörbitarna som är överallt. Och, så att det är... Nej, så det har de lyckats väldigt bra med. Men sen är det så här, i vanlig 343-anda så här, de bara, vi kan inte mixa musiken. Så den får liksom ligga jättelågt i bakgrunden av någon jävla anledning. För att det är ju någonting som ettan verkligen... Alltså i ettan är det, musiken ligger verkligen framkant hela tiden.
Alla bandyspelen är perfekt mixade.
Ja, och här är det verkligen så här, man bara, fan jag bara, nu borde det verkligen vara liksom pepp på musik här. Det borde, Halo-temat borde komma igång och så bara, det är där alltså, i bakgrunden.
Musiken när man springer upp ur liksom Silent Cartographer, liksom elgitarren och sånt, det ska ju vara högre.
Elgitarren är där, väldigt lågt. Så att det är liksom, det fattar inte jag. Och det har varit så i alla Halo-spelen från 343. Ja. Utom Anniversary Edition av ettan, tror jag. Så att det är liksom jätteirriterande, måste jag ändå säga.
Legendary, den genomspelningen där kommer... Det skrämmer mig lite med Campaign Evolved. Men det är just för att de använder Reach AI:n och Halo Reach Elites på Legendary. De är bland det läskigaste jag vet i Halo.
Ja, jag tror att det kommer förmodligen komma en patch till spelet som kommer fixa vissa grejer. För ibland så tycker jag så att fienderna fryser lite lätt. Du vet, så att man bara säger, okej, men nu är jag på sånt avstånd. Så den här fienden, jag står och skjuter i huvudet och han märker ingenting. Så kunde det vara i Reach också. Men jag tycker att det sker liksom på ett närmare avstånd än vad det är nu. Det är en jättestor bugg med Active Camo. För att fienderna ser dig hela tiden. Det är bara att de skjuter dig inte.
Alltså de bara blänger på det.
Så det gör ju så att när jag typ använder Active Camo, bara, nu ska jag gå och slå några elites i ryggen, och de bara vänder sig om och bara tittar på det hela tiden. Så att det liksom var helt omöjligt, vilket är lite störigt. Och det är också nytt i Campaign Evolved, det är ju det att när du plockar upp en power-up, alltså som en Active Camo eller Overkill, någonting sånt, så är det du själv som får aktivera den. Utan du tar upp den och håller i den. Så att den går inte igång på en gång. Vilket jag tycker ändå är så bra tillskott liksom.
Ja.
Och det finns mycket fler av dem då också. Att kunna hämta upp. Men det var kul att spela igenom här. Det här, du kommer hata det, Adam, men de har ju lagt till lines och sånt i spelet. I princip helt onödan. Det är verkligen så här, man bara, så när ni liksom bara typ liksom skriver mer dialog till det här spelet, så har ni inte gjort det för att liksom förbättra det på något sätt. Det är bara mer.
För jag vet att weird. De har tagit också cut lines som spelades in för ettan men inte kom med, som de har använt, vet jag att de har gjort.
Mycket möjligt. De har i alla fall spelat in all dialog igen. Så att,
Så att Cortana, när hon säger att det inte är liksom en naturlig grotta, hon låter lite mer sarkastisk nu istället för att låta som en idiot.
Ja, hon liksom... men alltså det...
That's not a natural formation, but no shit.
Men de har ju liksom ändrat lite grejer där, vilket jag inte sett. De gör inte storyn lättare att förstå på något sätt med sina liksom tillagda lines, utan det är liksom, det är bara där. Och det känns lite weird med tanke på att man känner till ettan så himla bra. Och sen måste jag säga att de som har regisserat mellansekvenserna har gjort ett jävligt dåligt jobb.
Vissa mellansekvenser ser bra ut, vissa, alltså av det lilla jag har sett, ser jättekonstiga ut.
Alltså så här, de ser bra ut, alltså rent tekniskt, sen så hackar de fram på Xbox Series X, för varför skulle Xbox vara den bästa plattformen att spela Halo på? Men det är så här, det stör inte mig heller, men det är bara lite så här weird.
Unreal.
Men det är just det att de är dåligt regisserade, för det är liksom så här, typ en av de tidiga cutscene, då ser man så här, Master Chief, han skjuter lite mot en hunter och så vänder han sig på, och så skjuter han lite på en annan hunter och så vänder han sig tillbaka och skjuter mot en andra hunter. Och man så här, varför beter du dig som en idiot? Det är liksom så här typ att actionsekvenserna i mellansekvenserna är inte ens roliga att titta på, för att jag tycker att de är dåligt gjorda. De är dåligt koreograferade. Det är liksom synd. Bara så här att det är jättesynd, för att liksom annars har de typ haft blur och göra sina mellansekvenser till både Anniversary, både 1 och 2. Nej, de kanske inte gjorde det i ettan. Tvåan i alla fall, och sen typ Halo Wars, då har det varit så här, det känns riktigt nice, men nu är det bara så här, jag fattar inte ens vad, liksom, vad är syftet med det här? Ni hade lika bra kunnat skippa den här cutscenen.
Typ. Den här korta cutscenen som är början på Assault on the Control Room. När man ser, du vet, den här grunten tittar ut över kanten så kommer pelikanen upp. Ja. Den tycker jag ser helt befängd ut med hur kameravinklarna är och sånt. Jämför med original. Jag bara, why?
Nej, men det är så här jättelustiga grejer. Liksom. Och jag brukar inte anmärka på sånt. Alltså, det är liksom, jag brukar liksom inte. Jag bara så här, ja, men det är väl kul att se lite Spartan action. Men nu är det så här, bara, så där skulle ingen liksom ens spela spelet. Så varför gör vi det i mellansekvenser? För det ser inte ens coolt ut. Det är liksom så här, det är inte man kan bli så här, oh, fuck yeah, typ Master Chief går fucking Yoda från episode 2. Nej, men liksom, du vet. Det är liksom, det är bara så här, varför la ni pengar på att göra de här grejerna? Liksom? Det känns väldigt weird. Men annars är det väldigt nice att spela Halo. Det är ett bra spel, men samtidigt så att liksom, det är liksom gjort så att du ska hitta skall, så du ska spela de här uppdragen om igen. Så det känns ju lite märkligt med tanke på att du också har Master Chief Collection och kan blanda in så mycket, mycket mer Halo i liksom Halo 1-upplevelsen, om man säger så. Du kan liksom mixa det med Halo 2-missions, Halo 3-missions liksom, och sen bara sitta i ettan då liksom så här, typ att, och bara i kampanjen och bara köra om de här olika uppdragen med olika skalls på. Det känns lite weird. Men det är bara en sån här personlig grej liksom, som har hur mycket som helst att spela.
Mm. Ja, det är intressant för att det är inte ofta man ser en remake ändra typ noll grejer med hälften av banorna och sen ändra vissa grejer med andra banor. Det brukar vara antingen liksom så gör man en ground up remake där man verkligen rör om i det, eller så låter man det vara som det är.
Mm. Ja, men det är så här, vissa, sen är det säkert vissa tweaks som inte jag har tänkt på, för att jag liksom minns inte eller någonting sånt. Ja, men det är liksom, de har ju pillat överallt egentligen, men det är liksom tydligare i andra delen av spelet än i den första. Är det.
Ja, och så jag borde förtydliga så inte någon skiter ner sig över vad jag sa där, men jag förstår att allting i spelet är gjort from the ground up i Unreal Engine. Jag menar liksom rent designmässigt.
Det är också lite weird när man skjuter liksom skott och sånt på håll, att de liksom, och jag vet inte om det är liksom deras chromatic aberration de har på som gör att partikeleffekterna blir weird. Alltså det stör ju inte mig heller.
Jag liksom stör mig jättemycket på det, för att bilden blir ju suddigare.
Ja, men det känns som en sån här Digital Foundry-grej att de har anmärkt på det. Och sen har vi massa personer som inte kan som också stör sig på det. Jag sa inte att det är du, Adam.
Nej.
Men det var precis som när man pratade typ om upplösningen för PS4 och Xbox One. Helt precis var det jätteviktigt att allt var jättehög upplösning. Och folk har inte pratat om det typ innan. Men det gör att partikeleffekterna ser konstigt ut på håll. Det ser liksom ut... Jag vet inte om... Spelar någon av er Replaced?
Nej.
För där ser ju typ partikeleffekterna, de blir så här lite pixlade. Men det är för att det går ju bra med liksom spelets stil. Och här när man typ skjuter så här plasma rifles och sånt på håll, så liksom, det ser märkligt ut när de kommer längre bort. Och jag antar att det är någonting för att, så här, typ att
det kan okay, men nu också skotten... vara på grund av att spelet använder TSR-uppskalning från lite lägre upplösning, och det kan ha mycket... problem med alfa-effekter och sånt.
Det är mycket möjligt, men det är så här att jag skulle inte säga att det är distraherande, men det ser tillräckligt udda ut för att jag skulle märka det, om man säger så.
Mm.
Mm. Men annars, det är en bra remake. Alltså, så kan man säga, men så här. Det är en bra remake, och det beror mestadels på att spelet Bungie gjorde var bra.
Mm.
Och det är det jag tycker är det tråkigaste med spelet. Det är bra på grund av Bungies arbete, och de har inte fuckat upp det helt och hållet. Men det är liksom så här att...
Det är inte sånt typ av Silent Hill 2 remake.
Nej, eller någon av Resident Evil remakes. Mm. Det är liksom så här, och jag funderar på det, hur skulle man ha gjort liksom en hel... Alltså, du hade ju typ behövt byta genre. Liksom så här, vad hade du gjort för att kunna göra en helt liksom annorlunda remake? Liksom de första banorna i Halo, de är bra.
Mm.
Så att, vad gör man? Och det är liksom det enda, det här kommer ju låta roligt, men det är så här, bara, okej, men typ gör ett Metroidvania på en Halo-ring. Det är liksom, är det ens vad folk skulle vilja ha? Så att, nej.
Det var Jimmy vill ha.
Ja, precis. Men de hade kunnat göra det med Infinite. Istället fick vi ett jävla dåligt open world-spel till ingen nytta. Jag har aldrig spelat om Infinite, för jag kan inte åka i den öppna världen, för det är helt meningslöst.
343, det är liksom bara, vad vill vi ha? Far Cry? But bad?
Ja, men, ja,
det är intressant, liksom... för att jag har spelat Halo 5 många fler gånger än Halo Infinite. Jag har spelat Infinite 2 gånger. Just. Och det är inte för att för jag tycker att Infinite är ett bättre spel än 5, men för att det är ett open world-spel med massa jävla pluppar och skit att göra på kartan, så är det bara, Det är så mycket lättare att bara liksom spela om en linjär kampanj, liksom, även om den inte är lika bra.
För det är så att vill jag spela Halo då, så vill jag köra liksom en bana. Och liksom vart hoppar du in i en bana på Halo Infinite?
När det släpptes så hade du inte ens någon meny för att kunna spela om banor.
Nej, jag tror inte att jag har startat kampanjen sen dess.
Jo, det finns banor. Man går till dem och så är det linjära segment. Men alla är typ forerunner-baser.
Ja. Jag tror inte att jag har inte gått in i Halo Infinite-kampanjen sen jag klarade den, tror jag. Utan det har varit bara multiplayer.
Jag håller på att spela PC-versionen lite halvt. Så jag håller på lite med det.
Men gubbar, vi kör väl Legendary Iron Skull på?
Ja, absolut.
Ska vi inte köra Lasso?
Det borde vi också göra.
De har ju satt upp reglerna för vilka som gäller för Lasso.
Det är så jävla bullshit. Här är vår All Skulls On-playlist där inte alla skulls är på.
Hälften av dem är på. Bara de som gör det alltså nästan, jävligare.
Vissa gör ju allting lättare, så de har ju plockat bort.
Men som när jag och Oliver skulle köra ettan på LAS, och det tog oss typ 6 timmar att klara en bana, och det räknades inte, för man behövde också köra deras playlist för det.
Och sen alla... Jag tror att till exempel Floris Lava inte behövs för LASO.
Ja, det är konstigt.
Nej,
men det är... Fan. Det är kul att spela. Alltså gillar man Halo så vill man spela första kampanjen igen så kan man ju göra det. Alltså jag hade gärna sett att de faktiskt fortsätter med 2-3 också. Why not? Mm. De har ju inget annat Halo-projekt på gång. Allt är ju nedlagt.
Nej, tydligen så är ju till och med de andra remakesen liksom lagt på is och de bara sitter och rullar tummarna just nu. Jag bara, why? But why?
För att de behöver inte ha Halo egentligen. Men de har Call of Duty.
Man
det är
kan
liksom
ha
det.
Olika i samma genre. Jag menar, Sony har ju upp i häcken med liksom third person action adventure-spel.
Ja. Jo, men så är det, men om inte Halo drar in pengar, då vill de inte röra det. Det är liksom det memot som är på nu. Liksom. Så att det är liksom... Alltså jag hade jättegärna sett att de fortsätter med liksom både 2 och 3, så att man liksom... För 3:an har ju aldrig fått liksom en ny version egentligen.
Alltså tänk dig Scarab Fight och Halo 3 med liksom... vad de har kunnat...
Ja, men om den explosionen inte är minst lika cool, så kommer jag fan rip the new one. Alltså.
Ja. Explosionerna är bättre i det här spelet än vad 343 har haft tidigare. Det får jag ändå ge det. Ja. Men jag hade exakt samma tanke. Jag bara, om de gör 3:an och explosionen på Scarab är inte lika cool, då har man misslyckats.
Då måste blända mig med den explosionen.
Precis. Alltså mina hornhinnor måste frätas sönder från TV:n, annars så är det liksom kört.
Jag älskar det.
Och verkligen, när 343 tog över och man skulle spränga de här enorma grejerna, man bara, nu kommer det, och så var det ett världens jävla fjärt.
Men det var ju redan så i inledande cutscene ju, när man åker ner till den här ringvärlden ju, eller den här planeten då i Halo 4, man åker med Master Chief där, och så kommer den jävla tunna och så sprängs den, och man bara
det är som puff-explosioner.
Ja, men verkligen, det var så här, någon valde fel så här, animationsgrej i vad det nu de utvecklade i. Jättetråkigt var det i alla fall. Amanda, du ska få prata lite om Dench Attack.
Det kan du också göra om du vill.
Ja, jag vet, men nu får du prata. Exakt. Jag gav över ordet. Amanda bara, nej, I don't want it.
Prata mer Halo.
Jag är inte intresserad.
Så du får prata om Dench Attack. Du har spelat Dench Attack. Vad är Dench Attack?
Ja, alltså Dench Attack var ju ett spel som jag faktiskt inte hade planerat att spela riktigt. Jag har liksom sett det lite grann perifert och tyckte att det ser lite knasigt och roligt ut sådär. Men jag vet inte om det intresserar mig så jättemycket. Och sedan så fick det väldigt bra betyg på väldigt många olika håll. Det har väldigt högt på Fantasy Critic just nu. Du började spela det och så tänkte jag så här, det ser ju faktiskt rätt skojsigt ut. Det ser ut som ett spel som är lätt att plocka upp för att liksom få lite puls.
Det är Amanda-kompatibelt.
Ja, alltså det är ju ljudbokskompatibelt. Framförallt just nu, vilket är väldigt härligt. Men samtidigt så är det ju mer intensivt än många andra spel som jag har liksom rullande för tillfället. Så det känns som att det är kul med lite skifte i fokus. Och det handlar helt enkelt om en person som heter Emmy, som kör tåg och levererar ramen i ett dystopiskt Japan. Och kommer över den här sporten Dench Attack, som handlar om att man ska köra tåg och göra olika trick. Så man kör runt på de här olika spåren, man får nya uppgraderingar hela tiden, man lär sig göra nya trick. Det blir, om vi säger, mer magiska trick längs med vägens gång. Man kan glida längs med väggar, man kan åka på vanliga räls eller, kallar man det, räcken?
Ja,
kan man
visst, säga. Räcken.
Det är därför SJ är så sena hela tiden. De håller på
precis,
så här. Jag håller på
att de tar
på
liksom omvägen om dystopiska Japan.
Ja, men det är, som
det är så konstigt.
Det är som en blandning mellan Tony Hawk's Pro Skater och Jet Set Radio, i princip.
Och det som fångade mig egentligen var att det känns som att det delar lite DNA med Olly Olly World, som var ett av mina absoluta favoritspel, om det var 2022 eller när det nu kom ut. Och det var också sånt spel som jag kände så här, det ser väl lite gulligt ut. Det är liksom väldigt charmig grafik och det är säkert kul att spela. Men så fort jag såg Jimmy spelade, då var jag ju mer eller mindre besatt. Skaffade det själv, inhalerade det spelet. Nu säger jag inte att jag är lika frälst i det här sammanhanget, men det finns ändå någonting där som gör liksom att man vill få de här höga poängen, man vill köra i mål så fort som möjligt. Det finns väldigt olika sorters banor, det finns olika race till exempel. Vissa är det att man ska uppnå olika uppdrag, det kan vara att det liksom finns 4 stycken olika vägar där man ska göra 4 olika saker. Det kan vara att man möter en boss till exempel som är helt absurd i ren liksom mystisk anda, eller man ska säga fantastisk anda. Så det är liksom väldigt mycket olika saker som man kan ägna sig åt på de här banorna, vilket är en del av spelets charm. Sen så intresserar inte berättelsen mig så jättemycket. Det känns som att det är väldigt mycket snack som man nästintill inte orkar läsa.
Men den är väldigt shonen-kodad. Det är typ så här, bara, oh my god, du är så duktig på att köra tåg. Borde inte du testa Dench Attack? Så, bara, oh. Så möter man en massa andra som är duktiga på Dench Attack. Så alla är bara så, oh my god, gud vad bra du är. Du vet. Ah. Det är liksom den varianten. Och sen så blir man liksom... Så att...
Det känns lite juvenilt på det
ja,
sättet.
Ja, men precis. Så, att det är liksom så här, har man läst typ Dragon Ball, One Piece, Naruto och alla dem liksom, så vet man ungefär vad det, liksom, ungefär stilen på berättelsen då. Men de gör väldigt mycket med väldigt lite, för att liksom man tänker så här, jag kommer ihåg när man fick se det här på Nintendo Direkt första gången, så det såg ju kul ut redan då, men det var så att okej, men vad gör man egentligen med ett tåg som åker på en räls?
Man åker inte på rälsen.
Nej, alltså man, precis, man gör väldigt mycket och liksom så att, och det är liksom, du ska liksom, det finns olika parametrar i de här banorna, så att du, ett har du liksom ett liksom mängd poäng du ska få då. För att liksom få, sen har du liksom tiden du ska klara banan på, och sen så finns det olika dares som du också ska, liksom olika mål då som du ska klara på banan som du också ska göra. För att kunna liksom få då guldmedaljen, kan man väl säga. Och tricksystemet i Dench Attack är inte riktigt som Tony Hawk's Pro Skate, utan det är mer som skate. Så att du gör alla tricks med högerstickan.
Men det är tricksen som är poänggenererande.
Exakt, och sen kan man ju chaina ihop dem då, liksom att göra, liksom, man gör ju då ollies till exempel på rälsen så att man liksom kan kombinera ihop den, och sen ska man se till att man inte ska krascha, för att då bryter man kombon och då får man inga poäng.
Att det har varit ett stort frustrationsmoment när jag har haft en liksom så här 47 kombo eller någonting sånt, och så råkar jag krascha eller missbedöma lite grann, och så kommer ett
ja, och det är liksom så här, för att man bara, där var alla mina poäng som försvann. Så det är väldigt roligt. Det är liksom så här, hade det här spelet varit en del typ av Xbox Live Arcade, liksom Summer of Arcade typ för 15 år sedan, snart 20 år sedan, då hade det här varit liksom en instant klassiker. Alltså jag tror att folk hade bara liksom ätit upp det här, liksom det hade varit liksom the shit. För att det har liksom också samma den här typ pondusen som typ Trials HD hade, eller typ Castle Crashers, eller liksom den typen av spel, att okej, den här sommaren eller den här veckan, den här onsdagen när det här spelet släpptes, det är allt alla pratar om, och alla som sitter inne på Xbox Live Arcade eller inloggar på Xbox Live sitter här och typ jämför sina high scores och sånt. Så att det är ett riktigt, riktigt bra spel.
Asha Sharma,
det är ett väldigt roligt spel.
Jag vet att du lyssnar. Hej. Om du vill att vi ska börja tillkomma Xbox igen, börja med Summer of Arcade igen.
Det är omöjligt.
Vadå omöjligt?
Det släpps för mycket grejer.
Ja, men det där... Oliver. Summer of Arcade var inte för att det skulle existera spel, utan det var för att det skulle vara curated bra spel.
Jag vet, men vad ska man curata när det är 15 spel, bra spel som släpps varje vecka?
Nej, nej, men alltså du,
en vecka, en månad eller något.
Du highlightar liksom ett spel den veckan som hör till arcade. Liksom. Ja. Det spelar ingen roll att det släpps andra spel också. Utan man men de har ju försökt göra lite sådana grejer och det har liksom aldrig slagit riktigt.
De gör det ordentligt.
Nej,
jag vet inte om jag har sagt det i podden, men jag har ju faktiskt sagt upp min Game Pass nu, för det känns som att jag lägger ut mer pengar än vad jag liksom hade gjort om jag hade köpt spelen, helt enkelt. Det blir liksom bara en summa som rullar på. Och jag menar, Dench Attack kostar typ 160 kronor eller någonting sånt. Jag köpte det på PlayStation, sen jag testade det lite på Game Pass för att jag hade fortfarande några dagar kvar. Och så tänkte jag att jag kommer inte hinna bli klar med det. Då köper jag det hellre på PlayStation, för att det är liksom en konsol som jag hellre spelar
som
på.
Som inte ligger på dödens rand, eller vad ska man säga.
Ja, men precis. Den ligger liksom inte med liksom sladdar i sig till fullo. Det var en jättedålig jämförelse, för att alla konsoler har sladdat till sig, men
jag väntar bara,
ni förstår vad jag menar. Den behöver liksom inte hjälp att hållas vid liv på samma sätt.
Nej, men alltså, vill man ha någon så här highscore liksom jagande spel som är lite tokigt, så absolut Dench Attack. Alltså, det är kanon. Alltså, de gör väldigt mycket, väldigt lite. De lägger liksom till nya grejer hela tiden. Liksom.
Så och det är charmigt. Det är lite galet och som sagt lite juvenilt. Men det är liksom väldigt tillfredsställande när man väl börjar lära sig. När det börjar sitta. Jag rekommenderar Douglas att spela det här också, i och med att han gillar liksom mer sportiga spel till exempel också. För att det känns som att den här sortens spel kan tilltala ganska så många olika spelare. Just på grund av att vi har ju liksom de här trixen som vi pratade om tidigare. Vi har racandet, vi har liksom snabbheten och energin, men vi har också fingerfärdigheten. En sån som jag klarar absolut att göra kanske långa kombinationer om jag vill. Och kan göra lite tricks och så, men jag är ju liksom inte duktig på det. Jag vet ju inte vad jag pysslar med. Så det är ju mer eller mindre att jag chansar med högerstickan. Bara, där gjorde jag en liten sväng om. Gud vad kul, nu gick det från 6 till 7 i kombination. Men man blir väldigt glad när man helt plötsligt liksom lyckas slå till med väldigt höga poäng.
Jag
bara känner att ah, men nu börjar jag sitta.
Jag tycker ganska morot att de tar liksom tågresande och gör det till liksom underhållande sport arcade spel istället för survival horror som tågresande är på riktigt liksom.
Inte i Japan.
Nej, i och för sig.
Ja, Japan är det jättetrevligt. Man bara, wow, det går i tid. Tåget kommer när de säger att det kommer.
I Japan är det en avslappnande simulator.
Mm, precis, man bara, Vi hade väl något tåg som var försenat faktiskt i Japan. Det är ju ganska
tre
ovanligt.
Minuter.
Ja, precis. Så, men det är, liksom, det är väldigt ovanligt att tågen är försenat. Är
typ, men när vi åkte Shinkansen, det var ju drömmen.
Ja, Shinkansen var nice.
Ja.
Men vi fick inte se Fuji.
Nej, för att det var så mulet.
Lite ledsen över det.
Det var så mulet.
Det var så himla dimmigt, så vi bara såhär, där är en kulle som kanske är början på Fuji.
Och jag bara såhär, men vi borde vara ute för Mount Fuji nu. Amanda bara, nej, det borde inte synas mer. Och så bara kollar jag på Google Maps. Bara, jo, Mount Fuji är där. Det är bara vitt.
Där är Fujis golv.
Ja, så att, nej, men jag kan absolut rekommendera Dench Attack. Alltså om man vill ha något lite lättsamt arcade-spel. Men Adam, du hade ju spelat expansionen till Doom The Dark Ages.
Ja, jag är inte klar med den. Men jag har kommit en bit för att börja se de nya grejerna som har lagt till expansionen.
Hur är det?
Det är bra.
Bra frågetecken.
Men okej, om man är sådär, men jag älskade Doom The Dark Ages. Jag älskar jätteenkel Doom, skölden, coolt. Då kanske det inte är för att det är svårare. Jag har dött fler gånger på typ andra banan än jag gjorde i hela Doom The Dark Ages. Liksom nu.
Så har de skruvat upp det på så som de skruvade upp Doom Eternal DLC? För att det var ju liksom helt insane.
Jag tror att de har liksom ändrat. För det som händer, Doomslayer, han är liksom, demoner, fuck them. Och så råkar han handla framför typ ett council i...
Ja. Vilken jävla switch-up.
Ja, men han hamnar typ framför council i helvetet. Och de bara, brö, du har syndat. Så de kommer antagligen ha en massa lore-grejer med i spelet. Dö, bitch. Och så förlorar man typ, man förlorar sin rustning. Och så har man mindre... Man har mindre hälsa. Man tar generellt mer skada. Och man förlorar skölden.
Mm-hmm.
Så man får istället chain spear. Och chain spear ger en förmåga att kunna dasha. Som i Doom Eternal. Man får förmågan att liksom kasta sputor och använda som kedja. För att liksom dra sig till saker och sånt. Som meat hook i Doom Eternal. Och man kan även använda... spjutet då för till exempel vissa ranged attacks och för att slasha. Och det som gör det också svårare är att skölden är liksom okej, jag blockerar skada. Med spjutet så parerar man skada. Så man kan inte bara hålla uppe den och absorbera, utan det är liksom antingen om det kommer en röd attack och inte en grön så man kan liksom smasha tillbaka. Så behöver du antagligen flytta på dig. Och det är också lite annorlunda timing. Till exempel skölden var liksom väldigt enkel. Liksom tap så parerar man. Så ibland var det väldigt enkelt att parera bossar och sånt. Medans här, det är en liten delay på det. Så man måste liksom tänka lite på timingen. Men samtidigt så är det också bättre range, så man kan slå tillbaka liksom fina attacker tidigare än vad man kanske är van vid.
Mm-hmm.
Så det är lite mer tekniskt att tänka på. Så det är båda gott, för jag var ganska uttråkad. Nu spelar jag PC-versionen och jag liksom hade i princip alltid massa extra liv till övers när jag spelade Doom the Dark Ages på Nightmare. Men här är liksom, åh, det är en utmaning. Jag dör, jag behöver... Jag måste se till att jag inte fuckar upp.
Mm, jag fattar.
Så det är båda gott. Och jag ser fram emot att spela mer. Och musiken än så länge känns lite bättre. Det är fortfarande så här lite anonymt. Lite så här jämngrå ton. Så. Men det är ganska bra beat och puls när man slåss i striderna och sånt.
Mm. Men ja. För att jag klarade inte ut andra expansionen till Doom Eternal, för jag tyckte att det blev för mycket.
Jag hade klarat ut andra expansionen till Doom Eternal, och det vore för att det släpptes typ 4, 5, 6 månader efter den första, och jag liksom bara, jag är ur form.
Ja, men alltså det var så, för jag spelade ju, jag köpte ju 1 och 2 när de var ute samtidigt, så jag körde ju första expansionen, vilket redan var svårare liksom än huvudspelet.
Ja.
Och sen börjar på andra och så här bara, alltså det är så mycket skit.
Ja, alltså när man kör liksom första banan i DLC 1. Och man bara, ja nu ska jag spela lite mer Doom Eternal, åh vad kul. Och så bara möter man direkt Tyrant, så jag bara, åh gud!
Ja, men det är väl typ som i så här Devil May Cry-spelen och sånt. Att typ man, rätt som det är, sen så möter man helt plötsligt en boss som en vanlig fiende. Och man bara, shit's got real.
Ja.
Det är liksom, nu är det kört.
Nej, men jag tror inte liksom det pikar lika högt som det. Men det är mera i linje med Doom Eternal på Nightmare-ish skulle jag säga. Det är också lite extra svårt, för att jag är så van nu vid den här skölden och bara springa framåt och skit. Så, och kontrollerna out of the box på PC är weird. Jag behövde ändra kontrollerna för att liksom det skulle make a sense för mig. Så det rekommenderar jag att man gör om ni spelar på PC i alla fall. Jag har ingen aning om hur konsolkontrollen är, men jag behövde liksom göra om lite keybindings för att det skulle gå ihop för mig.
Mm. Men konsoler är ju redan typ fuckbart, att det tar längre tid att byta vapen gör ju allt mycket svårare. För det märkte man ju i Doom Eternal, man var så här, jag hinner liksom inte byta till vapnena som jag behöver använda, det är för jobbigt.
Nej, alltså när man ser såna här toppspelare på PC med Doom Eternal, det är liksom bara hotswappa vapen hit och dit konstant.
Ah, ja.
Och jag bara, nej.
Ja, precis. Man säger, det går liksom inte. Ja, men skulle det komma en till expansion eller var det liksom bara en som var utannonserad? Jag minns det.
Jag tror det är bara en utannonserad. Den här heter inte Part 1 eller något sånt i alla fall.
Nej, jag kommer heller inte ihåg, för om man köpte typ den dyra utgåvan så fick man ju någon sån här expansion pass, eller om det var bara för ett DLC eller om det var för ett till.
Jag faktiskt tror det bara är en. Bekräftad. Ja, jag tror det bara en.
Ja, så kan det vara. Ja, vem vet ju nu dessutom.
Ja, när de liksom kastat ut halva studien genom luftslussen så vet man ju inte.
Mm. Ja, nej. Ja, det är konstiga tider vi lever i alltså.
Mm. Jag är ju jag är nyfiken på om Obsidian kommer göra DLC:na för vad heter det?
Outer Worlds 2.
Outer Worlds 2. Ja.
Alltså med tanke på att folk kan köpa betalt för dem så tänker jag att ja, men, det borde de ju nödvändigtvis måste göra.
Men då är frågan liksom om Microsoft söker bara, men det fan, ger de bara pengarna tillbaka.
För första expansionen ska ju komma här för mig.
Ja.
Den är väl bekräftad att den liksom, den är fortfarande under utveckling.
Men. Ja.
Vi får se. Vi får se hur någonting av det här kommer hända, för att det är liksom allt som ändrades nu med Microsoft, det liksom, det tar ju, det kommer ju ta år innan vi får se vad det liksom egentligen kommer ge. Det är liksom, Obsidians Fallout kommer ju inte vara klar liksom nästa år. Det är liksom flera år bort.
Nej,
Fallout 5 är flera år bort. Elder Scrolls är också flera år bort, så att det är liksom,
alltså hela de här Fallout utannonseringarna känns som hur de gjorde med Elder Scrolls 6, för det var ju massa kritik mot Bethesda, och Fallout 76 hade kommit ut och Bethesda bara tog fram nycklarna och började skaka, bara titta, Elder Scrolls.
Det känns också lite som att bara sluta fråga om det. Det kommer liksom.
Fast nu gick ju faktiskt Microsoft in och sa att ni ska göra det här, punkt.
Mm.
Så att jag antar att jag tror att hade den shake-upen inte varit nu, så tror jag inte de hade gått ut och sagt någonting, utan det är bara så att jag vet att folk har ju frågat folk på Obsidian tidigare liksom, så här, men varför gör ni inte Fallout, eller varför gör ni inte Heaven? Så de ville ju göra egna grejer. Det var därför de gjorde typ WoW liksom, istället för att göra typ en spin-off till Elder Scrolls, som det var nu det som hade liksom varit på kortet till exempel.
Mm.
Och nu blir de mer istället tvingade att göra Fallout, vilket kan säkert bli jättebra, men det är ju tråkigt ändå att man liksom, alltså studio inte kunna göra det man faktiskt vill göra.
Ja. Men det är...
Men...
Ja.
Det är jävligt konstigt att den succén som tv-serien har haft, och det är inget fall att det är fortfarande helt weird.
Ja, alltså jag fattar inte hur de tänkt där, med tanke, alltså det är liksom, vi har inte ens någonting på horisonten. Det är bara, va?
Nej, hur? Det är liksom så att, och okej då om liksom säsong ett var så här liksom att oj, vi trodde verkligen inte att det skulle bli så bra som det blev. Men att inte då ha någonting till säsong två är ju också så här, bara, vad håller ni på med?
Ja.
Alltså typ DLC till Fallout 76, det räknas fan inte.
Nej.
Liksom, det hade ju varit mer logiskt om det kom en Fallout 3 remaster förra året istället för Oblivion. Vid den tidpunkten i så fall.
Ja.
De som...
Liksom tajmar upp någonting sånt.
Cheferna sitter säkert och tänker samma sak. Ja. Jag vill ha ett Fallout på hyllorna. När det, men samtidigt så tittar de på, okej. Bethesda, ni sitter och gör Elder Scrolls. Jag vet inte länge ni kommer göra det.
Men de gör ju typ inte ens Elder Scrolls. För att det var ju knappt ens pre-productions hur länge som helst. De bara, för de arbetade ju nästan allt på Starfield. Och fan, vilken jävla bra investering det var för dem.
Fast det är ändå kul att de fick göra Starfield. Alltså det är liksom så att även om Starfield kanske inte blev så bra som man hoppas på då, så är det i alla fall roligt att de fick göra ett nytt spel och inte liksom bara så att...
Ja,
att det bara gäller Scrolls of Fallout liksom. Så att det har jag ingenting emot. Men det är så här att när man visste att säsong 2 av Fallout-serien ska utspela sig i New Vegas, och man tänker så här, okej, vi har inget liksom, kan vi göra ett nytt Fallout-spel som utspelar sig i New Vegas som skulle då vara klart i säsong 2? Nej, det har vi inte tid med. Okej, kan vi få ut en remaster av New Vegas, alltså spelet som faktiskt utspelar sig i New Vegas, kan vi få det till säsong 2?
Ja.
Varför har ingen bara så här, det här måste vi se till att någon studio gör?
Mm.
Så kanske någon har gjort det och sen har det liksom fallit mellan stolarna, eller att det har liksom bara inte lyckats bli så som man hade velat dem. Men det är fortfarande konstigt att man inte har sett till att det i alla fall,
alltså,
är på plats.
Bethesda och Microsoft är så jävla fel alltihop.
Mm. Och speciellt, jag kommer ihåg när man intervjuade med Phil Spencer också, var det typ såhär, jag självklart skulle ha haft ett Fallout liksom när tv-serien kom. Man bara, okej, men varför såg vi inte till att det hände någonting kring Fallout till säsong 2 då?
Mm.
Ja, jag är frustrerande där i alla fall.
Jag tror för att de fram tills nu har haft en liksom hands-off approach att ja, men i studiosen de gör vad de vill göra. Liksom de,
ja, fast och, någonstans så liksom...
Och nu har de ändrat det. Nu går de in och bestämmer vad studiosen ska göra.
Jo, men det är liksom, det ska inte vara det ena eller det andra, utan det är bara så här att vi äger Fallout. Vi vill ha en Fallout New Vegas remaster till säsong 2. Kan vi, är det möjligt? Kanske de har frågat det också, så folk sagt nej. Jag vet inte, men det är liksom ändå konstigt.
Alltså, att outsourca borde vara möjligt. De gjorde ju det med Oblivion. Visst, nu är inte Oblivion remastern ens bra, men det är någonting man hade kunnat göra. Liksom outsourca skiten.
Ja. Ja, så att det är fortfarande det. Men, det är för en... Det, vi får se vad som händer. Det var allt vi hade för idag, va?
Ja.
Ja. Black Flag var okej, det är allt jag har att säga.
Ja, det var mer Black Flag.
Ja. Fast med jättedålig klättrande.
Jag tänker inte hoppa in i den här diskussionen i snöda.
jag går inte på det där.
Jag tror jag förstår vad du menar.
Att klättra på skepp var jättejobbigt. Det är allt jag säger.
Ja, faktiskt sant. Jag kommer inte ihåg om det faktiskt var lika jobbigt i originalet.
Inte jag heller. Så jag får spela
Assassin's Creed det alltid.
Det var jobbigt i originalet också.
Klättrandet har alltid varit dumt i Assassin's Creed.
Mm.
Men vi hörs igen nästa vecka och förhoppningsvis är Dr. Douglas tillbaka, så kanske vi pratar mer om våra videospel.
Jag spjärnar emot lite där. Det har inte alltid varit dåligt eller dumt.
Ja, men det har alltid haft de problemen som, alltså de har alltid haft samma problem. Det har varit svårt att avgöra vart man ska hoppa någonstans, och ibland
gör gubben fel. Absolut.
Och det är alltid lika frustrerande.
Du tuggar på masken nu, Jimmy.
Jag vet. Men det är typ att, jag ska hoppa upp till det där utkikstornet och ta det. Och min jävla Ezion, han bara, vi hoppar ner nu. Och man bara, nej! Då.
Jo. Vad är det för skit? Men jag vill bara minnas, liksom, när första spel kom, man bara, jag har aldrig sett så här liksom, realistisk klättring. Freeform-klättring.
När första spelet kom så hade majoriteten fel, för att det första spelet är ett riktigt, riktigt dåligt spel.
Han tog betet.
Ja. Jag tog betet, men nu hörs vi nästa vecka. Hej då!
Klättringen var inte...